Vi ska ju faktiskt ha livepod.
Ja, 18 maj, Rigoletto.
Jag kommer inte ens nämna stolarna.
Nej.
För det har jag pratat om.
Ja.
Nu ska vi prata om showen.
Ja, bara kort då, bara för de som inte vet. Alltså, ja. Alltså stolarna, man kan reclina dem, ja, och ligga som Joey och Chandler, ja, i Friends. Och så har man en QR-kod, så trycker man på vilken sprit man vill ha. Och så drar man in en GT för, ja, 160 kronor. Och sen så kommer den till ens
till
plats.
Ja, det finns så mycket benutrymme också att servitörer kommer kunna gå helt ostört.
Vet du vad det är? Det är som business class.
Ja, verkligen. Och när vi då pratar om stolarna, ska också bara säga, man kan fälla upp mitten armstödet, så,
ja,
får man en soffa
med sin partner. Ja, det kommer bli jättetroligt.
Och men vi kommer också ha stolarna.
Ja, vi kommer också ha typ 2 fotbollslag på scenen.
Ja. Det kommer alltså, vara, alltså det är svårt att rabbla upp alla i huvudet nu, för det är så många.
Ja.
Men alltså Mattssons massaker, tänk till den live.
Mm.
Jonas Dahlqvists frågelåda.
Mm.
Ekis, Lady Damer. Vi har Fanny Svärd, Marve, Gillen, Tora.
Tjejnytt gör comeback.
Det är, ja, det är på en nivå av mycket folk.
Ja, det kommer bli något helt annat. Någonting man aldrig har sett.
Nej.
På scen, tror jag.
Det kommer ha allt. Allt kommer finnas.
Cirkus. Och, cirkus. Och det som är skönt med de där slutna rummen är också att man kan ju faktiskt ta upp saker som man ibland känner att det här kan man inte riktigt ha ute i eten.
Nej.
Men om Sanna Dolan har fått någon invit från någon gift känd man, så kanske man kan lägga upp det på en bioduk.
Ja, alltså vi har tillgång
fotoförbud,
till
fotoförbud.
Exakt, vi har faktiskt tillgång till bioduken.
Mm.
Alltså gott snack upp på stora bioduken.
Mm.
Det är något nytt. Missa inte det här.
Nej, det kommer bli otroligt kul. Biljetterna på filmstaden.se. Ta med en god vän, så tar vi med oss Johan Rabeus.
Exakt. Och det kommer också vara, det är så mycket
förfest, efterfest.
I, ja, den här Rigoletto-baren.
Det kommer vara en hel dag. Liksom. Det kommer vara en hel dag.
Ja, och sen det är såklart alkohol, allting, bara beställ in till platserna ni sitter på. Ni kommer liksom vara så bekväma, ni kommer ha kul.
Är förfesten bara för Patreon eller? Ja, vi får kika på det.
Vi får kika på,
ja,
det.
Mm. Kommer en hel dag i alla fall. Och så det blir det någon slags efterfest bli. Också.
Ja, gud ja.
Mm.
Vad är en gott snack livepod utan efterfest?
Gud, det kommer bli så kul. Så länge sedan vi hade livepod.
Ja, det ska bli skitkul.
Ja, vi ses där, hörni.
Men, vart köper man biljetterna?
Filmstaden.se.
Ja, in och köp.
Tack på gott snack där.
18 maj.
Puss, hej. Hej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ja, då är klockan 8. Det är torsdag 16 mars. Och idag ska vi prata med opinionsbildaren och Instagram-profilen Hanna Bergvall om pricken rosas eventuellt problematiska hantering av kritik. Oisin Cantwell, vår underbara krimreporter, om Sara Skyttedals polisanmälan av en förrättad partikamrat. Och de klassiska kvinnohatiska reaktionerna från bland annat Chang Frick. Bögseniorpanelen är tillbaka. Hur stor var Barbro Westerholm för dem? Satt de där på socialtrappans socialtrappan, socialstyrelsens trappa, socialtrappans styrelse, med Gardell och kompare och skanderade. Vad var de skanderade? Vi är arga, inte snälla. Nej, kanske. Böghistoria, inte Sorvas huvudämne. Och vad tycker de om Drag Race på SVT, undrar jag verkligen. Och så kommer Mustafa Panshiri och Jens Ganman och berättar om sin nya bok Det lilla landet som ångrade sig. Vad är det vi har ångrat och varför? Och vad tycker egentligen Mustafa om sin poddkollega Kärns fasansfulla tweet om Sara Skyttedals polisanmälan av ett, låter som ett övergrepp. Ja, vi får se. Spännande morgon.
Tjena tjejer. Superrunkare
Kregård. Det är inte okej. Det här är en fläckmassero.
Don't continue please.
God morgon killar. Det är Jocke Johansson, August Bolin, praktikant Adam som går in på målsnöret här av sin praktik. Och Fredrik Pavlun tillbaka.
Ja.
Som psychic idag.
Superkul.
Ja, underbart. Jätteskönt. Då är det bara åka med. Du lägger till grejer när du känner att du har någonting att säga. Men det kommer inte vara lika mycket. Vi ska försöka dra ur dig snask och skvaller.
Det är tvärtom nästan då.
Ja, nästan dra lite tvärtom. Precis, eller de gästerna som kommer då. Jag får ganska mycket sponsrad reklam på Instagram där du står och pratar om sån här ljusterapi typ.
Ja, du är fast i den algoritmen.
Vad säger den algoritmen om mig?
Ja, den säger att du är en jäkligt framåt person.
Ja, det är det va?
Man som har koll på det nya.
Jag försöker ta till mig nya råd och rön om holistisk hälsa. Kan man säga så?
Absolut, och det här är ju min stora grej. Ljus är faktiskt nästan lika intressant som kost.
Ja, det är så?
Ja, nästan till.
Vi kommer ligga med växtlampor sen. Då, liksom.
Ja, men det är i princip det är.
Ja.
Och vi behöver ljus. Det dör ungefär 500 000 människor varje år i Europa av solbrist.
Hur mäter man sånt? De säger så här, att folk dör av så här dåliga partiklar i luften. Hur vet man att det är det som dödar dem? Liksom?
Det är ju förstås statistik. Det är liksom en överslag. Men om du tittar på risken att drabbas av stroke till exempel. Vilket ökar när man inte får sol. För då dras kärlen samman. Man ser risken för hjärtinfarkt. Cancer ser man också kopplat till sol. Man skyddas mot cancer av det.
Mm.
Och så räknar man ut det här. Då får man plus minus 20% kanske.
Men hur vet man då liksom de som dör av stroke av, så att de inte har rökt eller gjort annat?
Ja, man korrigerar för det. Så man håller på där och fixar. Det är därför det är svårt att göra. Men det här är kanske grupper med 30-40 forskare som sitter och tittar.
Fan vad intressant att man kan göra det då. Mm.
Ja, man tänker att de som dör av mörker bara ligger i en håla och dör.
Ja.
Ja, det är så att, jag ser ju liksom solen idag som ett näringsämne.
Ja, det är
vi behöver fotoner från solen. Ja.
Då är det verkligen ingen dum idé att ta en stärkande promenad på lunchen under vinterhalvåret.
Jag helst med bara överkropp.
Ja, det är så.
Ja. Ju mer sol, desto bättre.
Ja, det är liksom en kroppsyta. Mm. Är det även bra att ta av sig solglasögonen, tänker jag?
Ja, men det är faktiskt.
Jag tänker att det är det.
Ja, för att du blockerar ju massa ljus som man går in i hjärnan och påverkar ditt mående. Helt
visst.
Så att, det är helt sant.
Ja.
Du kör transparenta som jag nu. Så då kan du ju liksom glida i alla de här.
Ja, men hur funkar det, Fredrik, om man har såna här lite vad är mina? Har du tagit dem? Ja. Såna här som är lite halvtintade.
Det är lite halvkast ändå alltså.
Ja, det är lite halvkast ändå.
Det är till och med så att vanliga glasögon ska man helst ta när man ute går.
Ja, det är så.
Ja, som att det blockerar ljuset, för det behövs. Det är klart att om du inte ser utan det, då måste du ha det. Mm. Men linser och glasögon blockerar så ljuset in till hjärnan.
Mm.
Sen är det en annan sak, det här som kommer på kroppen. Det är två olika mekanismer, men båda är viktiga.
Mm.
Då är det bra med vinter och mycket snö, för då reflekterar det från alla håll.
För hjärnans skull, absolut. Mm. Men återigen, kroppen är ju ofta täckt av kläder.
Så just det, så vi behöver vara nakna i solen också.
Helst.
Ja.
Mm. Det vill man ju vara.
Mm.
Det är lite svårt.
Känner du till pricken rosa, Fredrik?
Nej, inte det begreppet.
Nej, eller det är en kvinna på Instagram som har det som nickname, kan man säga.
Nej,
känner du till henne, Jocke?
Ja, det skulle jag säga faktiskt.
Kan du berätta för Fredrik vem hon är, bara så han får kontext inför vår ämne här?
Ja, hon var den kvinnan som startade den här kampanjen Jag vet vad en snippa är, som blev väldigt stor för någon vecka sedan. Och sen har hon då toppridit det och försökt att hålla sig aktuell och liksom gett sig in en massa andra debatter. Hon har gått väldigt fort till att bli en opinionsbildare. Och hon har vevat ganska friskt i sociala medier.
Mm, och har du också lite grann varit i kontakt med henne?
Ja, så länge det gick tills hon hittade den berömda blockknappen.
Just det. Ja. Det är så att vissa människor har ju en tendens att gå till blocken när de tycker att det blir lite för jobbigt. Eller om folk helt enkelt beter sig illa och kränkande. Det finns olika anledningar att ta till. Vissa har lättare att ta till blocken än andra. kan man säga. Hanna Bergvall, opinionsbildare och Instagram-profil. Blev du blockad för att du betedde dig illa, kränkte, var elak, skändade Pricken Rosa, eller försökte du bara ha ett samtal?
Jag försökte bara ha ett samtal. Jag tyckte inte att jag gjorde någonting som förtjänade en block. Men ja, så kan det gå.
Vill du berätta vad som hände?
Ja, nej, men så här var det. Jag kritiserade Pricken för ett av hennes inlägg. Och jag tyckte att det var... Jag ville lyfta fram...
Vänta. Sa du Pricken? Du är fortfarande Pricken, Pricken Rosa. Ni är fortfarande first name basis.
Hur som helst. Jag ville lyfta fram den här kritiken i min egna story. För att jag tyckte att den var viktig så att fler skulle få se den. Så att jag la ut en skärmdump på inlägget och skrev att jag liksom reagerade på det här. Och så förklarade jag varför. Och jag tror att det var framförallt det som fick henne att vilja blocka mig. Och inte bara det jag skrev under hennes inlägg. Så. Men det som blir problematiskt var ju det fallet att hon tog bort min kommentar och skrev ner igen. Och att jag då inte kunde försvara mig. Och jag menar, så kan man ju göra på sociala medier. Och det, hon har ju rätt att göra det om hon vill. Men jag kan tycka att som opinionsbildare så sänker ju det ens trovärdighet om man inte låter kritik stå kvar.
Just det. Vad var det du hade skrivit då som var så fasansfullt?
Det jag kritiserade henne för var att hon uppmanade alla, även politiker, att reagera på den här snippadomen. Och det tycker inte jag att man ska göra. Jag tycker att politiker ska hålla sig långt borta från att kritisera domar. Och det har ju att göra med att domstolsväsendet ska vara liksom oberoende.
Ja, i sina maktdelningen.
Ja, men exakt. Jag tycker inte att vi ska hålla den delningen skarp. Och det finns ingen anledning för politiker att börja gå in och ha med det att göra. Utan de ska ju då täppa till hål genom lagstiftning. Mm. Så att det var egentligen bara det. Och det var därför jag tyckte att det var så pass viktig kritik att jag ville även lyfta det i mina egna kanaler. Mm. Och det tror jag att hon tog väldigt illa vid sig av. Och så kan det ju vara. Det är ju jobbigt att få kritik. Det tycker jag också.
Men kan det vara lite skamfyllt då att du berättar någonting som hon kanske inte riktigt hade koll på med det här maktdelningsgrejen? Att hon kanske kände sig lite genant, helt enkelt, eller?
Ja, så kan det säkert vara. Men jag menar, ja, det är jobbigt att få kritik. Jag fattar verkligen den grejen. Jag försökte skriva till henne liksom privat också. Mm. Men det hon är som att hon ser det för att det blir blockad. Men själva grejen är ju så här att hon verkar tycka att, och det här är inte bara Pricken Rosa, utan jag har sett många som verkar tycka att opinionsbildare emellan, att så här, man ska föra fram kritik i enrum. Och jag har fått det här till mig förut, men varför kritiserar du mig offentligt? Du kunde väl ha skrivit till mig privat. Och det tycker jag blir väldigt, väldigt viktigt. För att när jag, det är väl självklart att jag måste föra fram kritik offentligt. För det är ju det som är min roll som opinionsbildare. Jag vill få andra att hålla med mig om att någon är fel.
Ja.
Och jag tycker, det som jag kan tycka är jobbigt är att folk verkar ta saker väldigt personligt på sociala medier. Jag menar, det har ingenting med någon person att göra. Jag skulle aldrig gå på någon för den person. Med vissa undantag.
Men är det inte ofta att människor som brinner väldigt starkt för den här typen av frågor är själva ganska traumatiserade och därför ganska liksom lätt-triggade?
Ja, men så kan det vara. Men jag kan uppleva att det egentligen inte spelar någon roll vad det är för fråga. Utan det här, jag tycker att det ser de senaste åren att det har blivit mer och mer av det här. Och kanske också det här när folk får större och större konton. Mm. Att det blir jobbigare att få liksom offentlig kritik också från någon med ett större konto. Och det förstår jag verkligen.
Ja.
Men det där är ju, alltså, det är ju vissa som har den åsikten att så här, vi ska stötta varandra och bara liksom pusha varandra positivt i sociala medier. Och sen så kan vi kan vi bråka internt. Och det tycker jag blir jättekonstigt.
Ja.
Det var som en följare skrev till mig så här, vill du ha kritik i en rum så får du också ha dina åsikter i en rum.
Boom!
Det var bra. Och precis så är det ju. Och det blir ju också att, jag menar, som följare så vill man ju kunna följa debatten och förstå att det finns,
ja
men ser de olika perspektiven.
Viktigare än någonsin.
Det som kan störa mig väldigt mycket är när jag blir anklagad för att vara liksom osolidarisk och osysterlig. För att jag riktar
det jävla kortet ska man fan inte spela om
det
de vill bollen.
Det gillar lite damer att dra faktiskt, det ska jag säga det.
Nej, men det för mig handlar det mest om en trovärdighetsfråga.
Känner du till Sorbas Newton på Instagram, Joakim Johansson?
Ja, sen några dagar sedan.
Ja, vi pratade ju om det här. Att jag hade ju faktiskt ett meddelande från dig här på morgonen att hon hade ju även blockat din killes konton och ditt poddkonto. Så det var ju inte bara ditt konto som blev blockat.
Wow.
Hon
blockade ju min sambos konto också av någon jävla anledning.
Ja, men jag tror min kille var väl in och röjde lite i hennes kommentarsfält.
Jaha, det var där.
Då fick han en block direkt. Men jag tror att han ifrågasatte varför jag hade blivit blockad. Och sen sa, jag vet inte om hon vet att det är min kille, men jag tror det. De flesta verkar veta det vid det här laget. Så han är väldigt aktiv i alla kommentarsfält. Men det var ju lite frustrerande när poddkontot blev blockat. För det är inte mitt konto bara, utan jag har ju fått poddkollegor.
Ja.
Men så kan det vara.
Ja, så kan det vara i en diktatur där yttrandefriheten begränsas. Vad heter din podd?
Vad sa du?
Vad heter din podd? Eller er podd?
Ja, Nyans podd. Det är en feministisk true crime-podd. Där vi diskuterar olika fall och sen vad som händer.
Hur är det feministisk?
Ja, men vi försöker ha olika perspektiv. Också att gå emot lite den här åsiktsströmningarna som finns idag om att bara strängare straff, rättsväsendet är emot kvinnor och barn, och försöker ha en lite bredare analys än så. Så det är liksom det som är vårt grej helt enkelt.
Ja, men nice. Men vad tror du om prickens, med dina ord, prickens framtid?
Nej, men alltså det är ju svårt att säga, men det är ju inte som att allt hon gör är dåligt. Det är absolut inte så. Det är det som blir synd, att det finns ju bra grejer också. Men för mig så handlar det väl mest om den här trovärdighetsfrågan. Men jag tror säkert att hon kan... Eller man får väl hoppas att hon hittar sin roll i det här nya, eftersom att hon har växt sitt konto väldigt, väldigt snabbt.
Ja, det har varit en kometkarriär, det får man säga.
Ja, men det blir ju en omställning för henne också. Ja. Så att jag tänker, man kan ju hoppas att hon liksom hittar sin... Ja, men hittar rätt i det där. Och vad det innebär att vara opinionsbildare.
Precis. Och ni kanske fortfarande är som en privatperson i sitt huvud lite grann. Ja, men tack Hanna för ett klokt och sansat civiliserat perspektiv.
Varsågod.
Det är bra. Hej.
Gott snack.
Hörrni, ni, vad tror ni? Gillar ni Sara Skyttedal? Gillar ni, tror ni på cannabis positiva egenskaper?
Säkert.
Om jag gör.
En som ser ut att ha rökt både en och två magiska pipor genom åren är nämligen vår eminenta krimreporter Oisin Cantwell, som ska hjälpa oss reda ut vad som faktiskt hänt mellan Sara Skyttedal och före detta partikamraten Johan Inger. Eller exakt vad som hänt mellan dem kan du inte reda ut, men du kan reda ut vad hela the fuss is about. Intressant, Oisin.
Ja, alltså efter det här vulgära påhoppet så överväger jag att lägga på luren. Så här va, jag tänker inte moralisera över knark, men jag tycker hasch är så jävla jobbigt. Man blir låg, man blir inbunden.
Ja, det är piss faktiskt.
Man blir ganska... Men man, du, Men skitsamma, vi hoppar över det. Jag skulle vilja börja med att bara berätta om ett meddelande jag fick på Instagram. Jag är inte instagrammare, men jag har ändå ett Instagramkonto. Sen är jag för gammal för att fatta hur det funkar. Mm. Men efter förra gången jag var med i Gott snack så hör en ung varelse av sig, en ung människa. Lyssnade på Gott snack idag och måste bara få säga att du är helt underbar. Smart, snabb och så otroligt härlig bara. Flera som dig. Där hör ni.
Ja, för fan vad härligt. Fan vad fint. Det där summerar exakt det vi alla känner för dig, Oisin.
Mm. Ja, nu låter det annorlunda. Nu får jag värsta DG Harstomten.
Men kan du reda ut vad som har hänt här? Det är ju obehagliga tongångar kring framförallt reaktionerna från vissa håll kring Skytterolf.
Ja, precis. Alltså reaktionerna lämnar en hel del övrigt att önska, för att uttrycka det milt. Det som har hänt är att för många år sedan, eller ganska många år sedan, snart 9 år sedan, så var det Kristdemokraterna hade en valvaka till EU-valet 2014. Den natten, Sara Skyttedal är en av partiets mest kända politiker. Hon går och lägger sig och somnar. Sen i en polisanmälan som hon lämnar in nu för bara någon vecka sedan, så hävdar hon att Johan Ingerö har lagt sig ner och i fängen och liksom inlett någonting sexuellt som hon sannoligen inte ville. Hon puttar bort hans hand, han kommer tillbaka med handen och hon puttar bort den igen. Till saken hör då, och det är viktigt, Johan Ingerö nekar. Johan Ingerö är partisekreterare i Kristdemokraterna, alltså han är Ebba Busch, eller var fram till alldeles nyligen Ebba Buschs närmaste man. Nu har han fått gå. Och hela den här soppan den har lämnat efter sig någonting som luktar illa. Det är väldigt många människor, inte minst i sociala medier, som har åsikter. Inte helt överraskande så är det då av de här två så är det kvinnan, det vill säga Sara Skyttedal, som drabbas betydligt hårdast. Det är kort sagt inte vackert. Alltså, jag menar, det här är ju då någonting som händer på ett hotellrum. Det är bara två personer som vet vad som har hänt och vad som inte har hänt. Och vi andra har ingen aning. Så att tvärsäkert uttala sig i skuldfrågan hit och dit, det imponerar inte, för att uttrycka saken diplomatiskt.
Vad tyckte du om Chang Fricks tweet då? Kan du imitera honom, Jocke? Hur låter han?
Han pratar lite
sådär. Ja, jag tror inte för en sekund att Ingrid har kladdat på Skyttedal. Främsta skälet är för att det går inte att supa henne snygg. Bortsett från det väntar inte en normal vuxen människa i 9 år på att anmäla brott. Förmodligen något politiskt bitchigt spel som pågår i bakgrunden här.
Bra härmning av rösten.
Tack.
Ja, men det där är ju liksom en typisk sunk-kommentar som får oss alla att åldras i förväg. Sen hör ju till saken att en sån som Chang Frick, han är slug. Han vill ha reaktioner, han vill göra människor upprörda. Han vill att vi nu i Gott snack ska prata om hans jävla töltaktiga beteende. Mm. Så liksom, någonstans lyckas han. Men alltså, det finns ju en dimension här där, som inte är oviktig. Han var inne på då att det är något slags politiskt spel. Och till saken hör att tidigare i år, i januari, så utbröt en konflikt mellan Ingerö och Skyttedal. Mm. Hon skulle vara med i Min sanning i SVT. Hon uttalade sig här och där i tidningar och sa att hon vill legalisera just hasch, som ni anklagade mig för att bruka. Hon säger att cannabis har hjälpt henne och så vidare och så vidare. Och det här lirar ju inte med partilinjen.
Nej.
Och då blev det Ingerös jobb, eftersom han är partisekreterare, att tala henne till rätta och försöka få henne att avstå från att vara med i Min sanning.
Mm. Men vänta, var det redan inspelat, eller var det liksom, hade någon sagt det?
Nej, det var inte inspelat. Alltså, han fick på något sätt, så fick partiet kännedom om att det skulle spelas in. Och då försökte de att få henne att avstå.
Mm.
Skyttedal är ju liksom en dam med skinn på näsan och har integritet. Hon liksom bara tvärvägrade. Jag ska vara med. Jag pratar om vad jag vill.
Mm.
Vill jag att cannabis ska legaliseras, så kommer jag säga det.
Måste väl få ha en åsikt som inte går i linje med ett parti?
Ja, då, går, då vinner partipiskan. Den gör ju det.
Jag är böjd att hålla med. Ja. Låt en människa få ha en egen självständig åsikt för Guds jävla skull. Det kan inte vara så himla kul att vara partist och tvingas in i en kostym och hela tiden liksom... För rimligen är det så att det finns ganska mycket som man inte håller med om. Men av diplomatiska och lojala liksom, solidaritetsskäl så håller man käften och följer partilinjen. Mm. Just den här frågan var viktig för henne. Hon får tydligen sprängande huvudvärk om hon inte röker hasch, om jag förstått det hela rätt. Alltså, och depressioner och allt vad det nu är. Va? Så hon står på sig. Och jag säger så här. Heja Sara.
Ja.
Det är inte för att jag håller med in i sak, men för hennes självständighet.
Princip, så, ja.
Och då ska Ingerö ha höjt tonläget. Mm. Han ska ha återkommit och liksom skruvat upp volymen lite. Och där någonstans under den här resans gång så brast det för henne.
Mm.
Och hon säger då att liksom hans, som hon då beskriver det, liksom så här väldigt aggressiva beteende, det triggade igång den här gamla händelsen.
Ja,
just. Och hon kände att det här kan jag inte längre förneka för mig själv. Ungefär.
Mm. Mm.
Det så jag nu sammanfattar henne. Hon har ju lagt ut sin berättelse på Facebook.
Varsin. Fredrik Paulun här för övrigt. Hej. Vi har setts förr.
Hej.
Jo, jag tänkte bara kolla det här med att hon brukar cannabis. Är det ett problem? För det är väl inte lagligt? Så inte det i sig någonting som man kanske kan fundera på?
Jo, alltså så här va. Om jag minns det rätt så har hon varit tydlig med att hon bara röker hasch i länder där det är tillåtet. Alltså exempelvis i Sverige så gör hon det inte.
Okej.
Okay. Men det är väl klart att man ändå, om man vill, kan föra moraliska resonemang. Ska politiker ägna sig åt saker som inte lirar med svensk lagstiftning? Ja, man kan föra det resonemanget. Jag skulle inte hålla med, men jag tycker ändå det finns utrymme. Det är liksom inte helt uppåt väggarna, tokigt eller ohederligt att resonera på det sättet. Men som sagt, jag skulle sannolikt inte göra det.
Vad tror du kommer hända nu då, framgent?
Jag tror att det kan finnas mer i det här. Va? Alltså det är någonting som är... Tycker jag känns lite märkligt.
Det ligger en lax begravd eller vad han sa.
Ja, eller en del hundkennel eller någonting sånt där. Va? Ja,
en lax begravd.
Det är nämligen så här att Ebba Busch, som vi vet, hon kunde sitta kvar trots att hon erkände grovt förtal och fick ett strafföreläggande för det. Ett strafföreläggande har samma rättsverkan som liksom en riktig dom. Och grovt förtal, ja, enligt lagboken, det är per definition ett grovt brott. Och nu så får han kicken därför att han bara är polisanmäld för ett brott som av allt att döma inte är grovt. Det är eventuellt sexuellt ofredande, och om det är det, då är det till och med preskriberat.
Mm.
Alltså utan att förringa sexuella ofredanden så liksom...
Ja, det ska du nog akta dig för oss igen.
Ja, men alltså i skalan sexualbrott så är det ju liksom en av de mildare förbrytelserna. Vi snackar inte tortyrvåldtäkt som har pågått i 8 timmar. Men redan liksom när han är polisanmäld så tvingas han gå. Och det där är en berättelse som kan bli komplicerad för Ebba Busch. Hon kan sitta kvar trots att hon liksom har torskat på grovt förtal.
Mm.
Och han ska gå redan på grund av en polisanmälan för någonting som liksom inte är grovt. Någonting där skader åker väldigt skevt.
Vad är din analys av det då? Varför är det så?
Ja, alltså Ebba Busch har ju liksom antytt nu i intervjuer att det fanns också andra anledningar till att Ingerö fick gå. Och jag tror helt enkelt att han har bara suttit som partisekreterare i 5 månader. Nu säger Ebba Busch, som försöker lura i oss, att det här var mer eller mindre bara en tillfällig lösning. Mm. Det är struntprat, för när hon presenterade honom, då presenterade hon honom som en nyckelfigur i liksom KD-satsning mot nästa val och liksom otroligt viktig i byggandet av den nya lagen. Och så. Mm. 5 månader senare får han gå. Och hon säger att det fanns även andra förklaringar. Jag tror att det här kan handla om att det har visat sig att Johan Ingerö inte har varit en en bra partisekreterare. Alltså en partisekreterare i ett parti är ju en doldis, men ska vara en diplomat som jämkar samman stridande krafter, som ska liksom släta över bråk, som ska mäkla fred. Ingrö är en väldigt liksom burdus typ med ganska aggressiv och hett framtoning i sociala medier. Och jag, om man har kört den stilen partiinternt också. Alltså KD är ett parti som spänner över ganska mycket, från ganska liksom fromma socialliberaler med kristen värdegrund till liksom värsta tokhöger kristna galenpannorna. Och att få alla de där överens, det är inte alltid liksom den enklaste saken, milt uttryckt.
Men du, om man skulle ta liksom Chang Fricks take på det här, men vända på steken, skulle man inte lika, och om man ville gå så lågt, skulle man inte då lika gärna kunna twittra typ, om man ser ut som Johan Ingerö har man väl kanske inte så mycket annat val än att våldföra sig på kvinnor?
Jo, det var du som sa det. Jo, det är klart det finns. Det är klart att man kan hålla på det där sättet.
Ja. Låt oss inte sjunka så lågt.
Men det får ni ägna er åt i så fall. Jag svär vid fri.
Ja. Och så var det viktigt att hålla olika tankar i huvudet samtidigt här. Det kan ju vara sant att hon är arg och vill hämnas på henne, samtidigt som det är sant att det hände olagliga saker på det här hotellrummet. Så att, men, allt kan ju vara sant samtidigt och man vet inte riktigt så att säga.
Just det, alltså precis. Och apropå att hålla två tankar i huvudet samtidigt, så skrev jag en text igår, i en kolumn i ämnet, där jag avslutade med en vädjan om att vi alla ska försöka hålla två tankar i huvudet samtidigt. Nämligen, å ena sidan, gör man en polisanmälan och den här anmälan inte är uppenbart tokig i stil med att jag blir kidnappad av gröna gubbar från Mars eller något sånt där. Men gör man en anmälan som ser något sån här rimlig ut, då ska man bli taget på allvar och ens anmälan ska utredas så gott det går. Det kanske inte leder till åtal, det kanske inte leder till någonting, men det ska ändå göras ett försök. Man ska bli taget på allvar. Å andra sidan, tanke nummer två. Alla ska anses vara oskyldiga tills motsatsen är bevisad.
Mm. Bra, Oisin. Och med de orden... Oj, förlåt. Nej, fel knapp. Tackar vi dig för idag. Och jag saknar dig redan, Oisin.
Jag saknar dig.
Ja, det är bra.
Ha det bra. Tja. Seniorpanelen du. Seniorpanelen du.
Klockan har blivit 8:34 och vi har fått sällskap av två tredjedelar av bögseniorpanelen, Anders och Stuart. Välkomna tillbaka och kul att träffa er för första gången.
Ja, bra. Trevligt att träffa dig och er.
Ja, detsamma. Blir det bara ni idag?
Beklaga att Agneta har problem med ryggen. Ah. Jätteproblem. Så hon är med oss andligt och ger oss kraft, som hon har uttryckt det. Men tyvärr, och hälsar och kramar, men tyvärr kunde inte komma själv.
Tråkigt
idag.
För att jag vill träffa henne, men också lite skönt. Bara för jag tycker det är så jobbigt när man är en för många och en sitter lite utanför och måste dela mitt. Då känner jag mig som en dålig värld som inte har liksom mikrofoner till alla. Ni har suttit här och lyssnat lite på Oisin Cantwell, vår krimreporter. Fredrik Paulum kanske ni känner till. Hälsoguru. Sorbas Newton Joakim kanske ni inte känner igen lika mycket. Han är lite av en Instagram-profil. Håller väl på att ta fart nu, men det går ganska långsamt.
Slow train, picking up.
Det är blockade,
det är inte en pricken rosa utveckling.
Nej, det tar tid.
Och ni är två vänner. Man vill säga, från seniorboendet Regnbågen.
Vi är grannar.
Vi är grannar dessutom där.
Ja. Som är ett regnbågsboende, i alla fall några våningar av det.
Eller? Tre våningar.
Tre våningar.
28 lägenheter.
Ni har ockuperat de finaste lägenheterna högst upp.
Ja, det tycker de andra seniorerna.
Jag kan tänka mig det. Vi har inte träffats. Förra gången var det Petrina här. Jag lyssnade på er då, så jag känner er lite grann. Ni känner inte mig, och så vidare. Bara en kort liten sån check-in-runda som jag hade när jag var på rehab återfallsprevention. Då var det så här, då började man varje morgon med så här: säg två känslor som ni har i kroppen just nu. Vill du börja?
Ja.
Är du Anders eller Stuart?
Anders.
Du är Anders.
Mm. Ja. Stuart sitter där.
Ja, just det.
Nej, ja, det som är skönt idag. Solen skiner. Och folk verkar gladare. Mm. Och lite varmt. och ljust. Mm. Så det är känslan jag har nu.
Vad är känslan då?
Känslan är positiv.
Ja.
Ja, jag kan instämma. Mm. Välmående. Mm. Och känns kul och jag är positivt överraskad att jag är så pigg trots att det är så tidigt på morgonen.
Ja. Kanske tack vare det ljuset.
Ja, må. Mm. Absolut.
Ja, absolut. Ja, ja. Sällskapet gör allting.
Mm. Ja. Erik, vilka känslor cirkulerar i din kropp just nu?
Jag är lite förväntansfull och nyfiken på att höra mer om det här. Mm. Och jag har en fråga också bara kort, man får ta den. Mm. Regnbågsboende, om man så att säga, inte är gay och ändå vill bo där som äldre, får man det? Eller finns det någon...
Ja, vi har en stadgeparagraf som säger att det är för HBT-personer som vi i första hand ska finnas till. Så att styrelsen tar ju in till kön folk som är HBT. Mm.
Men om man är sån tjej som bara älskar att ha en bögkompis, man får ansöka och ställa sig i kö, men in kommer man inte.
Nej.
August, känns
det? Men det finns ju andra lägenheter i huset.
Ja,
men då så. Trött och orolig.
Orolig?
Det var ärligt det där.
Mm, ja, det gillar jag. Varför orolig?
Jag vet inte.
Molande känsla.
Ja. Ja. Känns som att jag har glömt saker.
Jag har glömt en pinne något. Jocke?
Upprymd? Ja, jag blev det väldigt mycket av Oisin.
Fy fan vad man älskar Oisin.
Ja.
Mm. 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 Vad han pratar på. Men allt han säger är ändå intressant.
Mm,
det är ovanligt med sån pratkvarn som inte bara snackar goja.
Mm. Ja, det var verkligen att allt var substans och... ja, verkligen. Mm. Och,
han är väl insatt tydligen.
Väldigt insatt. Väldigt, ja. Ja. Han har mycket tid att sätta sig in i saker. Mm. Jag tror han är lite ensam kanske.
Jaha, det var det.
Han lyssnar nu säkert.
Vad sa du?
Han lyssnar väl nu så att du får vara...
Nej, men jag älskar Oisin. Jag skulle vilja ha den här varje dag.
Han hänger med sina polare på Polhem.
Ja, han hänger mycket. Han bor ju här i krokarna. Nu ska vi sluta runt i det. Hörrni, ni... har ni, jag har lite ämnen och så, men jag är också nyfiken på vad ni bara liksom, vad har ni tänkt på? Vad händer i era liv? Har ni någonting ni vill prata om?
Ja, det som är aktuellt idag, det är ju det som är det viktiga.
Ja, och vad är det då?
Ja, det viktigaste. Vad som händer, det som Oisin pratade om också.
Och tycker ni också det?
Ja.
Ah.
Vad man hänger med i nuet, inte i dåtiden.
Nej. Vad tänker ni kring det då?
Ja, nutiden är ju väldigt viktig att följa med för att det händer ju så mycket.
Mm.
Och det händer mycket saker som man får börja fundera på. Vad är verkligt och vad är overkligt i det här då?
Mm.
Och jag känner att det som pratades om nyligen, det var ju det här med politik. Vad är det för politik som bedrivs i det här landet egentligen just nu? Mm. Och vad betyder den för oss? För den påverkar ju oss på olika sätt.
Och med oss menar du äldre eller
alla.
HBTQ?
Ja, alla egentligen.
Mm. Jag kan ju inte förstå hur så kallade liberaler och kristna i det här fallet då, som ni har diskuterat innan vi kom in i studion, kan alliera sig och jobba med ett parti som Sverigedemokraterna. Mm. Det går, för mig, jag är inte speciellt religiös, men den kristna läran och den kristendomen som jag växte upp med i England, skulle det absolut inte gå ihop med att låta mig styras av ett parti som Sverigedemokraterna om jag verkligen är kristen och om jag verkligen är liberal för den delen också.
Mm. Då är det.
Igår stod ju Martin Melin, liberalernas politiker och gamla dokusåpakändis, och sa att man ska bli straffad om man säger hora till en polis. Det lät inte särskilt liberalt. Alltså det känns som att de tummar på sina värderingar väldigt mycket och drar i det som ett dragspel för att det ska låta rätt.
Men vet han vad han har för värderingar?
Nej, men liberalerna har samtidigt släppt fram den här personen som
representant. Men var det bara just hora?
Ja, det var hans exempel. Aha. Och då vet man, var ska man dra linjen där? Alltså det är väldigt svårt just nu att veta vilka som är liberaler och vilka som inte är liberaler.
Precis.
Kallar sig liberal, men det vet jag inte om man är.
Några som inte är liberaler är Sverigedemokraterna idag.
Ja, det är som är väldigt säkert.
Men vad ska man få kalla en polis? Ska man få kalla en polis potatisgris?
Det har man ju inte fått göra förr. Så jag tror inte att man får göra det nu heller. Men
får
här,
och får?
Får, ja.
Är det olagligt? Det är, nej,
det är ingenting är olagligt egentligen i Sverige nu.
Är ingenting olagligt i Sverige?
Det verkar ju så. Alla säger ju vad som helst, hur som helst.
Ja,
anklagar varandra för allt möjligt mellan himmel och jord.
Men att kalla varandra okvädesord, det faller väl ändå under någon slags yttrandefrihet, även om det kan vara osmakligt och ovärdigt, så måste man ändå få.
Ja, det känns ju som att så länge det inte är förtal, va? Mm. Alltså det att kalla, var ska man dra gränsen då? Alltså en psyksjuk person kan ju kalla polisen för en hora. Alltså ska man bli straffad för det? Jag fattar inte riktigt vad han vill komma till där.
Det speglar väl att använda sådana ord speglar en aggression någonstans som man har. Och det är väl lika bra att man får ut de där aggressionerna på det sättet än att det blir våldsamt i alla fall. Mm.
Det kan väl faktiskt vara bättre.
Skrikar på en uniform, en polis.
Ja, värderingar är ju hela tiden någonting som diskuteras. Mm. Alla värderingar. Och det är likadant i benämningar utav oss till exempel. Mm. Bög, homosexuell, gay och så vidare. Mm. Och
alla har sina värderingar. Gamling, gubbe.
Ja. Gubbjävlar.
Precis.
Ja, just det, som vi är.
Böggubbar.
Och de här värderingarna, de finns ju hela tiden runt omkring oss och används ju på olika
Vilka
sätt.
Vilka ord blir ni triggade av som används kring... alltså används, vilka ord blir ni triggade av generellt?
Alltså jag, när det gäller ord, jag tycker att det är jättebra att gayrörelsen, att bögar har tagit ordet bög som var skällsord en gång i tiden som användes för att vi skulle gå tillbaka in i garderoben så att säga. Mm. Att, jag tycker att det är jättebra att vi själva använder ordet emot dem med fördomar som har hittat på ordet om oss. Ja. För att vi ska
då tar man makten ifrån dem att kränka
oss. Ja, precis. Men vi vänder
precis,
emot
det,
dem.
Det är det som är det viktiga, att vi hela tiden är på vår vakt och dessutom aktiva. Mm. Vi kan inte någonsin släppa det bara och säga att ja, men det struntar vi.
En fråga där. Är det okej för en straight person att säga, och säga bög till en homosexuell? Man vill ju göra på ett... prata på liksom ett
det beror ju på tonläget skulle jag vilja ha.
Ja, i sammanhanget, hur det används.
Köp min mysklig bögjävel. Då kanske det inte riktigt. Skulle bögen kunna tänka sig att byta från Kellogg's kontext till min hälsomysklig?
Just det.
Jag noterar, jag skriver upp.
jag tog lite svamp på mitt nattåg från Åre häromdagen. Och så började jag liksom närma mig någonting som skulle kunna liknas någon slags egodöd. Men jag kom inte riktigt dit. Men jag kände så här, fan vad skönt det vore nu om jag var... alltså, för jag låg och tänkte så här, jag skulle väl bli ännu lite högre och bara vara i färgerna och musiken och känslorna. Mm. Vad skönt det vore om jag inte behövde tänka att jag ligger här och trippar och att jag vill bli ännu lite högre. Vad skönt det vore om jaget bara helt försvann. Och då kände jag, shit, jag ligger och längtar efter att jaget ska upplösas. Då känns ju inte döden lika läskig.
Nej.
Jag är ni rädda för döden?
Jag är inte ett dugg rädd.
Du är inte det?
Nej. Jag känner att jag dör ju varje natt när jag sover.
Ja.
Och jag vaknar ju på morgonen.
Men
och jag finns där.
Men då gör du inte det. Alltså, om
man... Nej. Det är ju... Den dagen jag inte vaknar, då vet jag inget av.
Nej.
Nej, då är det bara sömn.
Ja.
Jag har inte riktigt så, vi har en grupp för oss herrar inom regnbågen som heter Järnkoll. Vi ska träffas idag, varannan torsdag träffas vi där och prata om allt möjligt mellan himmel och jord. Och vi var inne på de här frågorna för inte så länge sedan. Och jag har lite annorlunda inställning till än vad Anders har. Det är klart att jag är 74 och ju äldre man blir desto närmare döden kommer man. Och eftersom jag har haft och har ett så rikt och underbart liv, jag trivs så bra med livet, att självklart vill jag inte dö ännu.
Nej, det är inte något palliativt
så småningom ska vi alla göra det. Och jag är jättetacksam för att jag har fått leva så här länge, såklart. Så många som man känner som inte har fått göra det och har i stort sett hälsan och allting. Jag har lite sådär att jag trivs inte med tanken om att döden kommer närmare och närmare. Det om jag ska vara ärlig.
Men har du tagit en heroisk dos psilocybin, alltså magiska svampar någon gång?
Nej, jag har inte gjort det.
Nej, för det kan ju verkligen hjälpa mot dödsångest.
Ja, just det. Jag vill inte kalla det för ångest ändå. Jag vill inte kalla det för
rädsla.
Oro. Definitivt är det.
Men rädslan är ju en sån del av verkligheten som finns. Men kan man känna igen den? Och kan man inkludera den med sig själv? Och inte behöva...
Inte vara rädd för rädslan.
Nej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Vi sponsrar Mindler.
Ja.
Sveriges största psykologmottagning online.
Ja.
Killar pratar inte alltid om hur de mår.
Nej.
Ibland, men inte alltid. Och jag vet inte, hur har du det med dina killkompisar? Frågar ni varandra hur ni mår och ställer ni en följdfråga om någon folk bara säger bra eller bra, det här tycker jag tänker bara för kompis. Bra, hur mår du?
Ja, Nej, följdfrågor är vi nog ganska dåliga på.
Mm.
Och så har det väl varit i alla killgäng jag har varit med i.
Ja.
Faktiskt.
Och då är det ju himla tur att det finns en kompis i fickan.
Exakt.
Som heter Mindler.
För att alla har ju tillgång till den här kompisen nu för tiden.
Ja, och det är inte bara för man ska ringa och chitta-chatta. Men det kan ju vara så att man inte riktigt vet. Alltså så här, folk har ju en tendens att ställa sina egna diagnoser idag.
Mm.
Och det kan jag känna igen mig, det känns kul. Mm. Men man kan ju också vara hjälpt av att faktiskt fråga ett proffs.
Ja, för den diagnosen man kan sätta är ju ofta, så illa är det inte. Eller jag klarar det här liksom.
Ja, men precis. Det är ganska vanligt tror jag. Och då kan det vara ganska nice att faktiskt ringa upp någon. Det kan ju kännas som ett jättestort steg att så här hitta en psykolog, boka en psykolog, åka till en psykolog.
Exakt.
I många steg, det är många trösklar. Men bara så här, jag kan ta upp mobilen och så bara ladda ner Mindler-appen, 20 minuter senare har ett samtal och så berättar man om sitt liv. Och så kan ett proff säga, en legitimerad psykolog säga, ja, det låter som att du har den här problematiken, här finns en lösning. Mm. Det är ju faktiskt en revolutionerande förändring.
Men bara fatta vad skönt det skulle vara att höra om man har gått under en längre tid och tänkt så här. Det är någonting fel, jag mår inte så bra.
Mm.
Och sen att, att man får det bekräftat. Mm. Men du kanske behöver hjälp.
Mm.
Det finns en lösning på det. Och den är så enkel.
Ja, men det är skitbra. Och man har över 250 psykologer. Man får byta om man inte klickar. Det kostar som ett vanligt vårdbesök. Inga köer. Det är faktiskt toppen.
Mm. Så in och ladda ner Mindler-appen.
Mm.
Och på en gång.
Surfa runt några timmar bland deras KBT-program.
Ja, och är du inte säker så är det bara fråga. Det är det som är så toppen.
Mm. Tack Mindler.
Tack.
August, vi är sponsrade av Sini.
Jag vet.
Mm, vad tycker vi om Sini? Vad är Sini?
Sini är ju ett vägbrytande i miljösynvinkel sätt att städa hemma.
Mm.
Det är alltså små brustabletter som man tillsätter bara vatten.
Helt vanligt kranvatten.
Helt vanligt kranvatten. En gång så bör man ju få själva plastbunken.
Flaskan.
Flaskan heter det.
Mm.
Men sen behöver man ju inte en ny.
Nej.
Utan man har samma hela tiden. Man lägger bara in en ny brustablett, vatten och så har man rengöringsspray.
Det känns ju faktiskt jäkligt fånigt när man tänker på hur många liter vatten man burit hem från affären med rengöringsprodukter.
Ja, varför?
Det är väldigt oekonomiskt.
Det är tungt.
Omiljövänligt, tungt, jobbigt, besvärligt på alla sätt.
Vi fick ju sådana här testpaket av Sini.
Mm.
Jag gav ett sånt till en kompis till mig. Skrek ut i lycka.
Alltså?
Ja. Hon öppnar dem.
Ja.
Det är så färgglatt.
Ja.
Det är så fint. Det tilltalar verkligen folk.
Det är väldigt tilltalande. Det är lite neonigt. Det passar i vår studio också. Så här. En gul för köket. Och så en lila för badrummet. De har olika färgkoder. Ja. Blå för allround.
Det är så skönt med färgkoder. Det är underskattat med färgkoder i vardagen.
Ja.
Jag öppnar bara ställskåpet. På en sekund så man håller i rätt flaska.
Visst.
Det har aldrig hänt förut.
Nej. Ja, det är en revolution inom städ.
Mm.
Roligare, enklare, miljövänligare, billigare.
Mm.
Så när det är slut, då går man bara till matbutiken och så köper man en liten, liten brustablett. Mm. Det är ju genialt.
Det är helt underbart.
Det bästa som har hänt städning i hemmet under min livstid.
Mm. Det har aldrig varit så här kul att städa.
Eller hur?
Alltså på riktigt.
Ja.
Att jag tar kökssprayen, sprayar lite, torkar av och så bara det är glansigt på min alltså, diskbänk.
Underbart. Älskar.
Och sprayerna finns alltså att köpa i de flesta matbutikerna. Mm.
Tack Sini.
Tack för allt.
Mm. Då kanske man klarar sig bättre. Då behöver man inte några magiska svampar heller.
Nej, nej men, behöver, men det är väldigt härligt.
Men det, det är också. Ett sätt att döda tiden.
Ja, precis. Det är också frågan, är det lagligt? Svamparna? Eller
det är en så kallad gråzon, Erik. Okay. Ja. Det är på frammarsch. Alltså, vi är några som går i täten.
Mm. Håller det i rätten och säga att det är på frammarsch.
Jag måste tas på bargärning också.
Ja, men du vet, de här nattågen, de är inte kul, Fredrik.
Och det är inga poliser där som står och kollar på dig.
Man behöver en inre resa på de där nattågen. Alltså. Mm.
Men du lägger upp det på Instagram också, så då kan polisen komma och stå där på perrongen.
Ja, och jag, vet du vad, om de vill göra det så får de göra det, för jag har inte gjort något fel.
Utom i lagens mening.
Nej, det är lagen som är fel. Ja. Mm. Har ni varit i klammeri med rättvisa någon gång i era långa liv?
Nej, inte vad jag vet i alla fall.
Nej,
nej faktiskt inte. Jag har varit en duktig pojke.
Ja. Väl uppfostrad.
Ja. Ja. Inte ens när det var olagligt, då var det homosexuell.
Nej.
För att jag var ganska så ung då också. Så att, men ändå förstod att jag var det.
Men vänta nu, var det, blev det lagligt typ 49?
Ja, nu
79.
Nej, men lagligt att vara bög. Eller liksom att böga sig.
Nej, det, om man säger så. 79 är ju gränsen där sjukdomsstämpeln.
Ja, men det var ju illegalt att böga sig också. Ännu
det var på 50-talet.
Ja, ja.
Men vad hände då? Vilket straff fick man?
Det får du fråga Anders med, för att jag var i England då. Jag växte upp i England förstås.
Och jag tror att det var på 50-talet som strafffrihet. Eller man inte kunde straffas någon mer. Om ni tittar på tv så har ni ju haft en serie som handlar om den gamle kungen och hans
häftare.
Hur de måste göra det.
Vad han blev ju satt i någon form av psykfängelse.
Precis, och det var 55 va?
54, 55.
Ja, något sånt, mitten av 50-talet. Ja. Det var många affärer i Sverige, Kane-affären.
Ja, ja, precis.
Det är ganska intressant, om jag tar mitt landet som jag har fötts i och växt upp i England. Det är ganska intressant om man jämför Sverige och England faktiskt när det gäller just sådana här frågor. För att i Storbritannien var det ju, pratar jag om nu Storbritannien, hellre än bara England, det gäller alla länder inom Storbritannien, lagstiftningen där. Att det var olagligt att vara homosexuell man fram till 1967. Då kom det till en lag där två vuxna män privat kunde ha sexuella relationer. Mm. Och vuxen då var man från 21, inte 18 som det är idag. Mm. Män bara. Det gällde inte kvinnor. Varför? Därför att drottning Victoria kunde inte tänka sig i sina vildaste drömmar att två kvinnor skulle kunna vara sexuellt attraherade av varandra. Så det blev aldrig olagligt för kvinnor.
Hon var så konservativ att hon blev progressiv.
Just det. Precis.
Här, men ni får göra vad ni vill, för det kommer aldrig hända.
Nej. Så vi behöver inte stifta en lag att det är olagligt att flyga som människa.
Det går ju inte ändå.
För egen maskin.
Nej, just det.
Precis. Det där säger ju så mycket.
Ja, det är en hel del. Typiskt exempel.
Men vilket år flyttade du till Sverige?
I januari 1973.
Okej, okay, för det var innan det här Socialstyrelsen och
ja, det var 79.
Ja, precis så det var fort. Och men på den tiden var det ju att många träffades i Humlegården på nätterna.
Mm.
Det var liksom
och på toaletter, offentliga toaletter var ju väldigt vanligt.
Ja, just det.
Det finns ju något lite spännande det där. Nu kan man ju liksom på ett ganska osympatiskt sätt bara välja och vraka på ett smörgåsbord på appar och så. Då var det kanske lite mer så här, vem står vid eken idag? Ja, det var Mark och Jonas igen. Ja, men då får det väl bli dem.
Hallå.
Ja, det är ju helt annorlunda idag mot vad det var.
Ja, precis. Och bara ni, för några år sedan. Är ni på apparna eller så? Grindr eller Scruff, allt vad det heter?
Hornet finns en som heter...
Ja, ni kikar ändå.
Ja,
samma här, absolut. Ja. Oh, ja. Även om jag är i ett förhållande, vi firar nästan 50 år i slutet på juli och min man.
Ja, men är ni båda ändå inne och kikar lite så, eller?
Nej, han är inte det. Det vet jag att han inte
är. Nej, men du är det.
Jag är det ibland. Okay, inte så mycket.
Men då flyttade du hit för kärleken om det var 50
år? Nej, vi träffades här. För att jag var 24 när jag kom hit i januari.
Men jag förmodar då att ni pratar om det, att det är okej att du gör det, eller?
Ja, absolut. Alltså, det är någonting som är intressant, tycker jag, med homosexuella män. Mm. Att vi har den här inställningen att, i synnerhet när du har varit ihop så länge, som man har varit ihop så länge, vi accepterar och erkänner att vi kanske inte har det sexuella på samma sätt efter 10, 12, 15, 20 år. Mm. Utan, och man ser andra killar, gubbar som man är attraherad av. Mm. Och man tillåter sig att i så fall kanske...
Och det betyder inte att man inte älskar varandra.
Just det, för att kärlek är inte annat. Bara sex. Kärlek är en helt annan sak.
Och det är ganska förmätet att tänka sig att man efter typ 20 års äktenskap fortfarande ska uppfylla sin partners alla sexuella begär och fantasier.
Ja.
Och här har vi en fördel, tror jag, över heterosexuella äktenskap och par. Därför att...
Det är så jävla hemmande.
Ja, det är helt andra saker som gäller.
Du har lite swingersaura faktiskt.
Det har du faktiskt. Faktum är, jag hade
det
här flamingon. Berätta sist det.
Just det.
Som jag inte visste att det betydde att det var en swingers flagg. Liksom. Ja. Men den sålde jag av.
det var en stor
massa flamingos.
Gjorde du det på riktigt?
Ja, det.
Mm. Efter gåsnack?
Nej, inte efter det. Det var innan. Nej. Innan. Och det är liksom, min image ska vara lite så här good boy ändå.
Jag ska se glad ut på ett müsli-paket sådär.
Ja, precis. Exakt. Men en fråga till er. Nu kan ni inte tala för andra kanske, men om man sitter då som gay och tittar på de här olika apparna, vad vill man ha? För menar, som en straight person, det är ofta fortplantning man tänker. Äldre man kanske.
Det tänker vi nog inte på.
Nej, men ni tänker också tunga dunkar och rejäl rumpa.
Det här är intressant. Det här är mycket intressant.
Jag tänker på, är det liksom en typ av person som ni dras till? Eller är det något annat? Vad vill man liksom dejta?
Det kan ju vara väldigt olika det där också. Det kan ju både, allt ifrån det yttre naturligtvis, till det inre också.
Mm. Just det här, jag menar, hur man
så att säga funkar ihop. Men, det är som jag tycker är viktigt i alla fall. Ja,
men klart är att väldigt många, majoriteten skulle jag kunna tänka mig, Anders, du får säga om du tycker annorlunda. Majoriteten av homosexuella män är ensamstående.
Mm.
De är inte i par som jag.
Men kan det vara så att ni också busar tre ibland?
När man är yngre, när man var yngre har man gjort lite ménage à trois. Men när man blir äldre så blir saker och ting lite annorlunda.
Det blir mer komplicerat.
Önskemålen och känslorna blir lite annorlunda. Jag blir lite mer komplicerad kanske. Men även den sexuella lusten förändras.
Ja. Men kan det vara så att du går på egna äventyr då?
Det kan tänkas.
Ja.
Diplomatiskt svar. Du har redan sagt ja.
Ja, men så är det ju.
Och jag hoppas att man får ta hem folk även om det bara är över natten till boendet. Att det inte kommer någon föreståndare. Hallå, hur många är det här inne nu? Vad håller ni på med?
Det här är inget kloster vi bor i.
Nej, inte Jerusalem.
Det var något kloster vi snackade om i Gotland.
Vi har egna lägenheter. Så vi har
men har ni ett besöksrum där man kan, liksom, om man är gift som du till exempel? Eller?
Ett bingbongrum.
Ja.
Vet du vad, det är en jättebra idé. Jag ska faktiskt
föreslå det. Jag fakturerar bingbong av det här.
Men ni har ju faktiskt lägenheter som vi kan hyra per natt.
Som inte tillhör regnbågen utan tillhör Mikasa som är hyresvärden för huset. Liksom.
Men de kollar ju inte vad man gör där.
Nej, det tror du. Ja, just det. Dolda kameror säkert kanske.
Ja, det är som Chuck
Mary. Någon ska ha kul åt det också.
Ja, en kärleksfull stämning efter bögseniorpanelen. Håller du med om det, Fredrik Pavlen?
Ja, fantastiskt.
Visst var de mysiga?
Supermysiga.
Ja.
Och han, Stuart Ward, är ju en kändis egentligen.
Ja, det.
Ja, gjorde massa bra grejer på 90-talet och sådär. Jag kände igen hans namn när jag såg kortet han gav dig.
Mm. Okej, alltså tv-grejer eller?
Ja, han var väl programledare tror jag. Mm.
Han var programledare själv?
Jag tror det.
Där har karisman.
Han har aldrig pratat om det nu, men jag kände igen hans namn just. Ja. Så det har funnits med mig sen.
Känner du igen namnen Jens Granman och Mustafa Panshiri?
Ja, men det gör jag också.
Jag sa, kan du berätta för lyssnarna vad det är för personer?
Det kan jag inte göra. Jag känner igen namnen. Det är en helt annan sak.
Men apropå opinionsbildare som vi har pratat om tidigare, Joakim. Det är poddare och författare, opinionsbildare, influencers. Kanske finns ännu fler epitet som de vill lägga sig an med.
Jag vet,
välkommen tillbaka, Mustafa. Du har varit här förut. Jens, du har inte varit här förut.
Nej, jag heter inte Granman utan Ganman.
Förlåt. Det var inte meningen. Det var ingen härskarteknik.
Bra research på mig innan det.
Det var ingen härskarteknik.
Nej, bra.
Ni har skrivit en bok som heter... nu känns det jätteviktigt att säga rätt här, så jag ska verkligen läsa innan till. Det lilla landet som ångrade sig.
Stämmer.
Det är vi som är det lilla landet.
Ja.
Och det är vi som har ångrat oss. Vad har vi ångrat?
Jag tror att vi har ångrat oss som kollektiv. Hur vi var runt 2015-16 när vi var en humanitär stormakt. Och Stefan Löfven stod på Medis och sa att vi mitt Europa bygger inga gränser, eller bygger inga murar. Till där vi är idag så har vi uppenbarligen ångrat oss lite grann i alla fall.
På vilket sätt?
Vår tro på det mångkulturella samhället, på att människor med olika olikheter kan vara tillsammans utan att det uppstår någon friktion. Jag tror att vi har tänkt till och tänkt att vi kanske var lite naiva där. Och det märker jag, för jag är väldigt mycket ute och föreläser att det här med integration, det är inte så sexigt som det en gång var. Man har mer eller mindre gett upp om det. Att det verkar inte fungera. Och det kan man lyssna på kommunalrådet i Malmö. Som säger att vi måste sluta prata om integration. Alltså för Socialdemokraterna där. Utan det viktiga är bara att människor går till jobbet. Det här med att mötas och lära sig av varandra. Det där verkar inte fungera liksom. Så där är vår tes att vi var lite naiva på den frågan. Sen finns det en massa annat att vara stolt över med Sverige. Det märker ju säkert alla här som reser utomlands att när man kommer dit så... Ja, Sweden, där har ni liksom... Ni har koll på saker, ni har jämlikhet där och den svenska modellen har vi hört om. Och ni lyckades väldigt bra med pandemin. Så här, go for it. Men när det kommer till integration, är inte ni Europas hotspot när det kommer till dödligt våld, hör vi om. Ja, jo, men det stämmer. Ja, okej, ja. Där menar jag att vi har ångrat oss lite.
Och önskar att vi gjorde vad istället?
Förlåt, vad sa du?
Vad önskar vi oss som kollektiv att vi hade gjort istället back in 2000?
Men, alltså, det här handlar väl mycket om att politiker och den övre medelklassen, de ångrar nog att de tog på sig det här ganska storvulna ansvaret att vi skulle vara den här humanitära stormakten. Sen när det börjar kosta dem själva någonting och det börjar smälla i deras egna bostadsområden, då tycker de inte att det är lika roligt längre. Så de är ju ganska cyniska på det sättet. Men nu är vi där vi är och jag tror väl personligen att många inom citattecken kommer ångra sig ännu mer framöver av de här människorna. Vi säger inte att alla i Sverige har ångrat sig, märkvärdigt. Men som kollektiv har vi liksom gjort det.
Ja.
Regeringsskiftet var väl också ett kvitto på det kan man säga.
Så tesen bygger på att flyktingvågen 2015 och bombningar och skjutningar nu hänger ihop liksom.
Alltså det har gått, de hänger inte ihop. Riktigt. Nu fulltolkar du lite grann.
Jag är nyfiken på
Nej, verkligen inte. Jag skulle säga att det till och med är värre än det du säger. För det vi ser med problem i Iran kopplat till brottslighet och dödsskjutningar, det har egentligen nästan ingenting med flyktingvågen 2015 att göra. Det har med invandring till Sverige för 20-30 år sedan att göra. Det är andra generationens invandrare, om man kan säga så idag, som är födda i Sverige, som det inte gått bra för. Konsekvenserna av 2015s flyktingvåg, det har vi inte riktigt sett än. När de barnen växer upp om 15-20 år, då kommer vi se de konsekvenserna. Och det vet vi inte vad det kommer bli.
Det kanske blir något bra. Vi kan inte förutsätta att det blir dåligt.
Det är svårt att se om framtiden.
Mm.
Men vi försöker ändå göra det i den här boken, Det lilla land som ångrar sig, som är en ganska lättsam bok. Och vi har varit ute i både Sverige och andra delar av Europa och tittat på, försökt göra lite framtidsspaningar. Så vi har varit i till exempel Finland och tittat på hur de hanterar det här med gängskjutningar som de precis har fått där senaste 18 månaderna. Oj. Och så var vi ner till Marseille i södra Frankrike och tittade hur det är där, för de ligger kanske 10 år före oss i sina utanförskapsområden. Så vi har gjort en jämförelse där. Det var väldigt intressant.
Vad kom ni fram till där då?
Vi kom fram till att i Finland, vi träffade polisen där och så fick vi åka ut i motsvarigheten till deras Rinkeby, och det var ju liksom inte alls i närheten. Vi träffade ungdomar där som vi fördomsfullt tyckte såg ut som kriminella. Men de sa, när vi frågade till exempel vad de tyckte om den finska polisen, så sa de att det är best in Europe. De var jättestolta över sin polis där. Mm. De ville själva bli poliser. Mm. Så där har ju uppenbarligen det finska samhället, beroende på hur man ser det, lyckats eller misslyckats på ett annat sätt än vad gjort i Sverige. Frankrike var brutalt. Marseille är en ganska hemsk stad. De här förorterna i norra Marseille, det är väl i värsta fall svenska förorters framtid. Förorter där staten har backat tillbaka helt. Mm. Inte bara delvis, utan helt.
Förlåt, jag bara kom på en sak, fånig grej. Men det var att jag gjorde ett körschema där du inte var med, för du skulle inte komma. Och sen så fick jag i morse att du skulle vara med. Så jag satt lite stressad där i morse och skrev om lite grejer.
Det är lugnt.
Ja.
Men Marseille har väl alltid varit känd som en sån krutdurk. Och där ville väl, var det Sarkozy som uttalade sig om att man liksom skulle ta ett steg tillbaka? Och alltså,
sätta in militär.
Ja, det var till och med så. Alltså ett steg framåt helt enkelt. Mm. Alltså rent fysiskt, inte ett steg framåt i utvecklingen. Men ja, det, jag vet, det är en väldigt, det är bara en anekdot, men vi hade någon bekant i familjen där ett av barnen åkte ner till Marseille, och det var någon som liksom vinkade lite åt en bil som körde lite illa, och blev de jagade med skjutvapen. Oj. Så Marseille har ju alltid varit ett skräckexempel i Europa, väl?
Europas farligaste stad brukar det kallas.
Ja. Ja. Det är så. Ja. Det låter fint, Marseille. Eller,
nej, det centrala, är bara Marseille.
Centrala Marseille, otroligt fint. Där kan man, det är tryggt som det är i Stockholm, liksom, i centrala delar. Det är absolut inga problem. Men vill du åka ut till de så kallade utsatta områdena, då får du rådet från polisen, från boenden där, från ambassadörer som jag pratar med. Åk inte helst dit. Och om ni gör det, prata absolut inte med någon som bor där.
Så det var lite svårt att bedriva journalistik under de premisserna.
Ja, hur gjorde ni då då?
Ja, vi åkte dit och gick runt och tittade i alla fall och försökte liksom förstå hur kan det bli i Sverige om 10-15 år.
Men pratade ni med någon ändå?
Vi försökte hjälpa några som skulle starta en bil där på ett ställe, men de ignorerade bara oss. Vi var lite så här präktiga svenskar och typ, vill ni ha hjälp att starta bilen? Men det kanske var så att de höll på själaren, så de inte ville att
så vi skulle. Så fort vi kom till ett av områdena där, då är det ju unga killar som står vid utkiksplatser. Och de jobbar ju heltid med det här. Alltså går upp 5 på morgonen, har ett pass från 6 till 15, och så kommer nästa och tar över. Så de såg ju oss direkt. Och då kontaktade de de andra i området.
Har vi två killar från Sverige här? Två journalister.
Ja, men typ så. Det var nästan så.
Det är precis som i tv-serien Godmorgon om Napel. Att det står några liksom längst ut och så går, visslan går. Liksom.
Precis så.
Men mycket tror vi handlar om arkitekturen också, att det ser ut som det gör både där och här. För att efter kriget så fanns det en man som, en känd arkitekt som heter Le Corbusier, som brukar räknas som modernismens fader. Det var han som tyckte att vi alla skulle bo i såna här fruktansvärda höghus, fast med lite roliga fasader. Och ett av hans kändaste höghus står, eller mest kända höghus står i Marseille, och hela norra Marseille består ju bara av såna gigantiska hyreskaserner som en gång på 50-talet var jättemoderna. Alltså miljonprogram som det ser ut i Sverige. Och fast mycket större och mycket brutalare områden. Och vi har ju också sådana områden i Sverige, och jag tror personligen att mycket av det här problemen i de så kallade riskområdena, det sitter i arkitekturen, för att det är liksom människofientliga hus, själsdödande miljöer som funkade på 50-talet i Sverige, men som är liksom idag bara en, det blir en fruktansvärd miljö som det inte kan komma något gott ur.
Då hade vi som,
det är inte så mysigt som här på söder.
Hade vi inhyst alla invandrare i något barn, Bullerby, idyll på landet, så hade vi haft bättre förutsättningar och skapat mjuka värden. Liksom.
Garanterat. Vem fan vill bo i de här hemska, nedslitna hyreskasernerna i förorten? Det är väl ingen som vill göra det. Det är inga politiker som bor där.
Nej.
Det är en clue till någonting.
Det finns ett reportage från när svenskar började flytta in i de här områdena. För det var ju de man byggde det till. Och de mammor och pappor säger så här, hur fan ska vi bo här? För vi bor i 8:e våningen, vi har inte koll på våra barn när de är ute och leker. Så det går liksom inte.
Det går inte att ropa från 8:e våningen.
Middagen är klar.
Ja, precis, ingen som hör.
Exakt. Man vill ju kunna hålla koll på barnen. Och så, de hade inte någon service heller. Så de fick ju åka in till stan för att göra ärenden och sådär. Så, ja, det var väl inga förutsättningar bra redan då där. Men det är fortfarande inte hela förklaringen till, till varför vi är där vi är nu.
Är det klart, det är en komplex sammansättning av olika faktorer.
Men en fråga där, finns det någonting man kan göra åt det? Kan man, ska man riva allt eller kan man
måla rosa?
Pimpa det på något sätt?
Ja, men det är en väldigt bra fråga. Jag har hört politiker som har sagt det, att det är dags att rusta upp våra miljonprogramsområde. Mm. Men alla politiker som är ärliga borde säga att det har vi inte råd med, det går inte att göra. Det är bara att göra som man gör, till exempel har gjort i Chicago, i ett område som heter Cabrini Green, som var ett sånt här slumområde på 80-talet som man bara bestämde till slut för att vi måste bara riva det. Men då flyttar du bara problemen någon annanstans. Och i delar av Paris, som vi också var till att titta i deras förorter, där har man också kommit fram till att det går liksom inte att hotta upp de här områdena. Det går till en viss gräns att måla lite roliga väggmuralmålningar och sådär. Men i slutändan så måste man riva hela skiten. Och då måste man ju flytta på alla de här människorna som bor där. Och det betyder att du bara flyttar på problemen. Så att det där är en knäckfråga. Det är
Danmark har ju gjort det, men de kan ju, eller de håller på att göra det mer. Men de kan ju också göra det för deras demografi. De har ju råd med tanke på demografin. Alltså de kan flytta ut människorna så att de beblandas med andra. Alltså Malmö, ta Malmö till exempel. Där är ju demografin, de är utlandsfödda är ju majoritet i Malmö nu. Så... Och skolan, om man ska bussa elever, vad ska du bussa dem någonstans? Alltså man är ju en stor minoritet när det kommer till var man är född eller vad man har för bakgrund. Så att vi tar efter Danmark, det kan funka till viss del, men de har demografin på sin sida på ett sätt som vi inte har.
Men vad kommer ni fram till då?
Alltså så här, vi är inga forskare, vi kan bara gissa om framtiden som vilken annan, men det ser inte så jätteljust ut, om man säger så. Mm. När det kommer i alla fall till brottsligheten, utanförskapet och segregationen.
Men det man kan göra, man kan bygga gated community, så ett kapitel handlar om ett ställe där man har gjort det utan att ha några murar. De har gjort det på ett väldigt smart sätt. Man flyttar långt norrut i Sverige till den idylliska fjällvärlden. Och det är bara en viss sorts människor som har råd att flytta upp dit. Så vi var och tittade på ett projekt som är byggt av en känd miljardär där uppe. Och det är ganska uppenbart att det är en form av gated community, men det sägs inte och det finns liksom inga murar.
Men hur märker man det då?
På vilka som bor där och hur det ser ut.
Mm. Ah, ja, men det är inte gated, det är community.
Ja, det är bara community.
Det står för gated chic.
Ja, men typ som Fredrik här. Nu kommer två fattiglappar här, två ensamstående morsor från Gröndal.
De vet inte ens att det finns där uppe. Det är liksom, du måste ha rätt kanaler för att veta att det här nybyggda fina villaområdet uppe i fällen finns och så.
Problemet med det, ska man bo där året runt, då får man ju för lite sol.
det ökar
dödligheten ju längre norrut du kommer. Höjd är bra, men i Norrland har vi betydligt mer kärlsjukdomar och så vidare. Att det, ska man må bra, ska man bo nere i typ södra Sverige.
Fast det är ljust dygnet runt halvåret där uppe.
Ja, halvåret, ja. Resten av tiden.
Då
vill man, du är sömnstörd halvåret, sen får du få lite sol resten.
Men är det optimalt i södra Sverige, om man tänker hela världen?
Nej. Då är det ekvatorn.
Ja, då är det typ Kanarieöarna.
På ekvatorn har du inget MS till exempel. Du har väldigt lite lungcancer och så vidare. Det är där man ska bo.
Är det därför du pendlar mellan Östersund och Värmland?
För att förlänga livet.
Ja. Soliga Värmland. Ja, sola skiner ju som bekant i Karlstad.
Ja, jo, vi brukar föra det.
Ja. Mm. Var hon en sällskapsdam eller var hon bara en servitris?
Hon var bara en servitris. Om du frågar turistrådet.
Jag är inte så säker.
Nej,
den officiella berättelsen är nog att hon var det. Okay. Väldigt trevlig
servitris. Vad var det mest överraskande då? Det känns som att ni har liksom åkt ut och bekräftat er tes. Var det något som överraskade er?
Vi var på en gay-exorcism. Uppe i Östersund.
Gud, vad
på en bilrekonditioneringsfirma på andra våningen.
Hur gick det till? Alltså, det låter ju fruktansvärt.
Ja, men ett av kapitlen handlar om en ny form av ganska extrem kristendom som sprider sig i Sverige. Och den kommer från Afrika. Mm. Och det där tycker många politiker är jävligt jobbigt att prata om. För att
allt ska komma utifrån igen.
Jo, det blir väldigt komplicerat för dem där. För de gillar ju, många på vänsterkanten gillar människor från andra länder. Men när de har väldigt extrema konservativa åsikter, då blir det problematiskt. Mm. Så då var vi och tittade på den här kyrkan där uppe och frågade han som var pastor om han kunde tänka sig att visa hur en sån här gay-exorcism gick till. Oh. Vilket han gjorde, så vi var med på det.
Jag vill se klipp från det här, för man har ju bara sett de här klippen från Afrika när någon säger, why are you gay?
Ja, typ så. Fast han var det var så problematiskt också, för den här killen som gjorde det, han var supertrevlig. Det gick liksom inte tycka illa om honom som person. Men det han gjorde var ju hemskt.
Mm, och vem var bögen i buren? Så
vi tog med en kompis som var bögen, gay som sa kan du följa med Christian och se om du kan bli botad?
Funkade det?
Han var gay, så nu är han inte gay.
Ja, men gay, han följde med och sa ja, visst, han var ganska trygg i sig själv, tror jag. Och så frågade vi pastorn så här, ja, men hur länge kommer det dra innan han blir frisk inom citatet? Ja, det kan ta ända till imorgon, sa han.
Långa bågar.
Ja, det har en natt till på sig. Liksom.
Fan, ja, men okej, men det här har han skrivit om, men är det inte filmat det?
Nej, men vi tog lite foton.
Men vi har tagit foton, det finns foton på.
Ja, fan vad spännande.
De här vill man ju besöka, Fredrik.
Ja, det är ju drömgäster såklart.
Men du pendlar ju en del upp till Östersund. Så du,
han skulle kunna komma till er.
Han skulle ställa upp, jag lovar. Bro,
han har ju varit i Östersundsposten eller radio.
Nej, han har varit med, det roliga med, han var med i P4, Sveriges Radio P4 där uppe en gång först. Ah, och då hörde jag den intervjun och jag känner han som var programledare och så sa det, Stefan, den här intervjun du gjorde med den här pastorn, den var lite snäll. Jaha, så han, varför det? Ja, men du vet du vad han tycker till exempel om homosexuella? Nej, det hade de inte koll på. Mm. Men då hedrar P4 där uppe, för att när de fick reda på det, då tog de dit honom igen och grillade honom ganska hårt om det här. Men han stod på sig liksom, nej men jag tycker så här.
Mm. Så han förstår inte att det är ett problem här i Sverige?
Jo, jag tror att han förstår det, men många av de här skiter i det. Vi frågade ju honom till exempel, George som han heter, han är svart och kommer från, jag tror han kom från Kongo från början, hade flytt som barn till Uganda. Och då frågade vi honom så här, ja men vad tycker du om svensk politik? Ja, men de snackar bara skit, han hade ingen respekt för dem. Magdalena Andersson bara ljuger. Och så frågade vi, vad röstar du på? Jag röstar på SD. Han var också en stor Trump-fanatiker. Mm. Sådär. Men, så att, och det låter roligt på ytan. Mm. Men det döljer sig en komplexitet i det här som vi är lite ovana vid i Sverige. Att allting är inte vad det ser ut att vara på ytan. Bara för att någon ser ut på ett visst sätt så betyder inte det att de har liksom, ja, den där tycker si och så för han eller hon ser ut så. Så det tycker jag var jätteintressant. Det är ett intressant kapitel. Mm. Det kapitlet heter Pray the Gay Away.
Om man kollar lite globalt så är vi ganska orasistiska om man tittar på liksom.
Väldigt orasistiska och väldigt liberala. Mm. Vilket krockar med människor från andra delar av världen som kommer från väldigt konservativa kulturer. Men det har vi svårt att prata om.
Men det är det vi har ångrat oss för. Det är min erfarenhet av att jobbat med integration och träffat väldigt många nyanlända och varit i väldigt många kommuner. Det är att när jag träffar lärare, tjänstemän, politiker som ser sig själv som väldigt toleranta, inkluderande, de ser samtidigt på andra människor från andra delar av världen som att de är precis som de själva. Att det bor en liten svensk inom dem alla. Mm. Och att den här svensken kommer att komma ut efter någon vecka när de har kommit till Sverige. Att de är precis som svenskarna. Mm. Alltså man tror på samma saker.
Börja älska sill och HBTQ.
Nej, inte älska sill, det är som är grejen. De äter lite exotisk mat. Mm. Och vi gillar deras mat och de dansar lite speciellt, det gillar vi. Men de tycker ju precis som oss när det kommer såklart till yttrandefrihet och jämställdhet. Och
vi embracear olikheter som passar oss.
Ja. De roliga delarna.
Ja. Exakt så.
Och om de inte gör det, när de får veta hur bra det är att tycka så, efter någon vecka, någon månad, då kommer de inse att fan, det är det här systemet som är bäst i hela världen. Varför skulle vi följa något annat system i världen? Titta vad bra Sverige är. Där har vi, tror jag, många så här, fan, det där kanske var vi lite naiva kring. Så där är det inte kanske egentligen.
Men vad tänker ni om att få programmera om folks värderingar då?
Du menar vi borde göra det?
Eller? Nej, men går det? Och i vilken ålder? Och liksom, hur ska man, eller liksom, kan man få folk att anamma svenska värderingar? Liksom,
jag tror att det där ska man nu ge upp. Att få folk att anamma svenska värderingar. Jag tror att det är rätt kört. Snarare så ska man nu bara fokusera på att de här, att människorna som är här, att de går till jobbet, gör rätt för sig, betalar skatt, ser till att hjulet Sverige snurrar och inte utmanar det svenska så mycket. Men att de ska tycka som oss, det tror jag vi måste ge upp.
Okay, men respektera att man tycker olika och det är okej, och här är yttrandefrihet.
Ja, respektera att man inte våra lagar och regler. Mm. Och så här, de får tycka precis vad de vill om HBTQ och homosexuella, men de får inte diskriminera dem. Nej. Enligt lagen. Men vi kan inte kräva att de som kommer hit ska gå på Pride-tåget och tycka att ja, men vi älskar allt. Nej, utan nu har människor kommit hit från olika delar av världen och de tycker väldigt olika i många frågor. Ja.
vad fan, då får vi acceptera det någonstans och se till att det här funkar.
Vad tänker ni kring det här ordet integration då? Har det ett egenvärde?
Nej, inte längre. Nej, apropå det Mustafa precis sa, den här Andreas Schönström som är socialdemokratisk kommunalråd i Malmö sa, uttalade sig i tidningen Fokus för några veckor sedan, och han sa ju det, att vi måste sluta prata om integration. Han sa det ordagrant att från höger till vänster så måste svenska politiker för fan sluta prata om integration. Det är lite annat ljud i skällan hur det lät för några år sedan.
Mm. Jag tänker själv, om jag som svensk så någonstans, bor i utlandet i ett år eller så, då vill jag ju vara med svenskar. Eller känner mig hemma.
Inget konstigt. Samma sak här, det är inget konstigt.
Nej, jag tänker också det.
Men vi har ju hela tiden sagt att vi ska liksom uppfostra människor som kommer hit från alla delar av världen, precis som Mustafa sa, att ni ska egentligen tycka om det här och det här, och ni ska tycka om att bo där och där. Och så säger de, nej men fan, jag vill bo där mina landsmän bor. Det är väl det naturligaste saker i världen. Men jag har liksom försökt nästan med tvång då få det att bli något annat, och det funkar uppenbarligen inte på det sätt som vi trodde då. Så där har vi varit naiva, och jag tror många politiker och journalister ångrar sig att de hoppade på det där.
Nu låter vi lite pessimistiska, men jag vill tillägga att den här boken den är rätt lättsam och rolig. Alltså Jens och jag har medvetet, det här är en fortsättning på vår förra bok som hette Det lilla landet som kunde. Nu är det att Det lilla landet som ångrade sig. Men vi försöker, man måste ha en lättsam approach till den här frågan också och kunna skratta åt det. För alla de här böckerna som nu kommer fler och fler om ämnet, de är väldigt, väldigt allvar, och nu ska vi prata, nu är många som dör. Och, ja, det ska vi också, men vi kommer ingen vart om vi inte också skämtar om det lite, skrattar lite om det.
Och utmanar våra egna fördomar, vilket vi gjorde både i förra boken och den här, och hela tiden inser att fan, det är ju inte som vi trodde det här.
Vad hade ni för fördomar då som blev utmanade om den här resan?
Den här, ja, till exempel mycket när vi var i Finland där, så jag tror att vi hade ganska mycket fördomar om hur det var där, och det var inte allt. Till exempel när vi gick på de här killarna i deras orten som såg ut så här, tre Adidas-riddare som Hanif Bali skulle ha sagt. Mm. Och så gick vi på dem och sa så här, för att liksom påbörja konversationen, finns någonstans man kan köpa knark? För de såg ut som sådana som kanske skulle veta det.
Och ni kanske var lite sugna. Det kanske var en lite halvtråkig kväll.
Nu är vi utomlands.
Jens
är
helnykterist.
Nej, jag är helt nykterist.
Jens är helnykterist.
Ja, nej, absolut.
Han har aldrig tagit någonting.
Aldrig smakat sprit eller någonting. Men de tittar på oss så här. Jaha, nej, vadå? Vad menar du? Vill ni ha alkohol eller? Nej, droger. Så här, nej, det visste inte de någonting om. Mm. Och då tänkte vi att ja, vi gick ju på dem och frågade för att de klädde sig på ett speciellt sätt. Och hade kanske en speciell etnisk bakgrund. Men det var de tre killar som sen sa, nej men vi vill bli poliser. En skulle bli fastighetsmäklare. Så de såg ut lite som svenska förårskids, men betedde sig helt annorlunda. Så
hade
där
de
var
en
verkligen
sån magväska över bröstet? Mm.
Typ.
Manipack.
Hur kommer det sig att det har kommit gängskjutningar nu då till Finland?
Ja, det är jävligt intressant, Mustafa. Berätta
om
det.
För att de där tre killarna var väldigt fascinerade av Sverige.
Och svensk rap.
Och svensk rap.
Nej.
Och frågade oss, om vi kommer till Sverige, kan ni ta oss till Rinkeby och Rosengård? Blir man skjuten där om man kommer dit? Och först sa jag så här, alltså nja, för att ni ser ut som de som bor där. Så det, då blir de besvikna. Och sen var jag tvungen
men det är väl de som skjuter också? Eller vad, det är inte vi som, alltså, om Fredrik Paulun kommer till Rinkeby, han blir inte skjuten för att han är väl inget hot mot deras.
Nej, man skulle bli rånad förmodligen.
Ja, det.
Men polisen sa också det när vi träffade dem där i Helsingfors, att de hade ögonen på svensk rapscen och på det som hände i Sverige, för att de hade förstått nu sista halvåret att deras egna kids tog väldigt mycket inspiration från Sverige, tyvärr, på dåligt sätt.
Jag är lite inne på att förbjuda rappen.
Ja, du
har av estetiska
där
skäl.
Jag har svängt i den frågan faktiskt.
För att du tycker Adidas kostym inte är så snygg.
Ser du, han har ångrat sig.
Ja, du har ångrat dig. Bra.
Jag tycker den är toxisk för våra barn.
Ja. Mycket av den är ju faktiskt det, men den måste få vara fri ändå.
Ja, det är fan.
Men den kanske inte behöver vara understödd av Sveriges Radio, SVT och så vidare.
Det? Nej, det där pratade vi med polisen om också. När vi berättade om det här, liksom att vi delar ut priser till de här, de bara tittar på oss och skakar på huvudet. Jaha, varför det? Och vi hade väldigt svårt att förklara det. Och det märker vi både när vi var i förra boken, var vi till Japan och kollade på hur de jobbar med integration. Och när vi är ute i världen och reser och folk frågar oss precis som ni gjorde nu, så märker vi att vi som svenskar är lite otränade på det där. Ja, men varför gör ni så? Vi bara gör så.
We have a system in Sweden.
Men det är det här, så här, konst som kanske har dåligt inflytande och är skadligt för samhället kan också vara bra konst.
Exakt.
Men ska det då uppmärksammas av, ska det också kunna få priser? Ja, det ska det väl, eller?
Ja,
men
alltså, av vem? Egentligen har du rätt i det.
När det kommer till rappen, gangsterrappen i Sverige, så ska man komma ihåg att Har du barn, Fredrik?
Jag har 4.
Ja.
So far.
Ja, alltså om Fredriks barn lyssnar på Yasin eller Wankas så är det ingen fara. Han kommer inte gå med något gäng. För att när han har det där hörlurarna och ska gå ut och cykla så kommer Fredrik säga, glöm inte hjälmen. Ja, ja, liksom så här. För det, han är i en miljö där...
Mm.
Där
skyddat från det.
Det är skyddat miljö. Sen kan man tycka det är cool att lyssna på de här hörlurarna. Mm. Men om du växer upp i ett utsatt område där du ser de här killarna i centrum hänga där, du ser dem råna näringsidkaren som bor där, ja, då börjar du helt plötsligt få en helt annan relation till dem.
Mm.
Så det är klart att det skadar dem på ett helt annat sätt än om de skulle skada Fredriks barn.
Du har rätt i sak, men jag bor i Saltsjöbaden, extremt privilegierat. Våra grannar är i Fisksätra. Så att de här grejerna händer även hos oss. Vi har tippen där det här möts. Så att jag förbjuder inte barnen att lyssna på någonting. Men om de tar intryck och accepterar saker och ting. Och sen möter den kulturen på en plats. Då tror jag det är lättare att de köper det där knarket. Eller att det finns en kontaktyta redan. Mm. Så att jag håller med i sak. Men i mitt fall så har jag faktiskt märkt att det skulle spela en roll. Och försöka hålla dem borta från det. Men alltså, vi pratar om det här.
Ja, men att köpa knarket... Och att gå med i gänget och börja skjuta varandra, det är ganska långt steg till
ja,
det.
Ja, jag håller med. Men jag tycker det är jäkligt otäckt att det har eskalerat så mycket nu. Och nu skjuter de ihjäl familjemedlemmar till varandra och sånt. Så var går gränsen?
Men de har ju börjat lämna Sverige så det är ganska lugnt nu. De är rätt trygga.
Är det så?
Nej, men såg du att de har börjat lämna Sverige nu?
De kriminella skickar sina anhöriga utomlands för att de ska slippa bli drabbade av hämndattacker.
Det är SDs dröm. Det är återvandring utan att ge bidrag.
Just det.
En annan intressant grej vi tittar på i den här boken, det är alternativmedia som såna som ni.
Ja, vi har ett helt kapitel om det.
Ja, flera kapitel som handlar om det. Ja, precis.
Changfrikifieringen av Sverige.
Ja, det skulle man kunna säga på ett sätt. Jag pratade med en känd framstående politiker igår om det här och om deras eftervalsanalys. Och vi var rörande eniga om att det vi slarvigt kallar mainstreammedia idag, de kommer inte ha mer inflytande om 4 år.
Mindre.
De kommer mycket mindre. Så att det här att vara med i en stor söndagsintervju i SVT eller Dagens Nyheter om 4 år, det kommer vara mycket mindre värt än vad det är idag. Och det är redan ganska lite värt om du ska nå unga människor, utan då ska man ju vara med i såna här poddar eller såna här lite fristående grejer.
Mm.
Och det verkar alla politiska partier förstå, men de vet inte hur de ska, som vi sa på vägen hit igår med Staffan när vi gick och pratade om, Annie Lööf försökte göra en YouTube-kanal.
Ja, precis, jag tänkte på det. Ja. Liksom...
Och det vart ju bara, nu kommer det att låta cringe för jag säger cringe, men det blev cringe. Mm. Och de hade fattat att, vi ska vara på YouTube, men de fattade inte vad de ska fylla det med.
Nej, det tycker jag att Ebba Busch gjorde otroligt bra under valkampanj och liknande. Att hon är en av de som faktiskt bottnar i de sociala medierna. Mm. Alltså hennes stab gjorde det väldigt bra.
Medan man behöver inte hålla med henne, men nej, man kan respektera att de kan hantverket.
Jag håller ju inte med henne i sakerna hon säger ofta, men just hantverket var hon väldigt bra på. Medan de andra tyckte det var roligare att stå och äta en korv. Där har vi någon som har fattat.
Anna Maria Corazza Bildt har också hoppat på YouTube. Hon har 70 prenumeranter.
Mycket vit bakgrund bara.
Nej, skojar du med? Gör hon det? Vad gör hon på sin kanal?
November 2018, nu blickar jag framåt. Europasamtal Strasbourg. M-listan inför Europavalet. 48 visningar, 35 visningar, 41 visningar.
Tror du att de, när hon tittar på det där, är hon genuint förvånad? Men varför har jag så få tittningar? Det här skulle ju funka, sa de. Tror du det? När hon själv tittar på sin kanal, att hon är såhär, men
min mentaliseringsförmåga när det kommer till boomers är inte jättebra faktiskt. Hur tänker en boomer?
Okay,
förstår de?
Eller hur tänker människorna runt boomers som säger att YouTube, det är där du ska hamna?
Nås hon ens av, hon kan också vara skyddad av såhär, berätta inte om siffrorna för Anna, bara filmen.
Precis så tror jag att det är. Och så var det med Andrew också, att ingen vågade tala om för henne att det här kommer nog inte riktigt att funka.
Fast många såg ju faktiskt hennes videos, fast inte av några goda skäl.
Nej, det har varit en sån...
Ja. Det var en freakshow. Mm. Ja, när hon satt och testade semlor och reagerade på sig själv i realtid på en tidigare framträdande och sådär. Så vi har några kapitel i boken som handlar om det. Vi har träffat en poddare nere i Göteborg till exempel som heter Alexander Gulltand som har Gulltandspodden. Och han intervjuar ju väldigt ofta väldigt extrema människor som kommer från extrema miljöer. Och då frågar vi honom, men du som är gammal, du har ju börjat som fabriksarbetare i Göteborg, du har ingen mediebakgrund. Varför gjorde du den här podden? Och då sa han, nej men jag tyckte att jag saknade de här människorna som jag ser i min vardag. Hans lite knasiga vardag. Mm. Porrstjärnor och strippor och OnlyFans-tjejer och så här. Jag ser inte dem liksom i finmedia. Så de har fått en plattform hos mig. För de har också ett värde och också intressanta livsöden att berätta. Och han är väldigt tålmodig med att låta dem prata om ganska svåra trauman och varför de har börjat jobba med det de gör och så där. Så han har hittat en speciell nisch. Och har jättemycket lyssnare.
Ja, och det är då DN, typ nu DN skulle komma på att just den här mannen finns ju. Alltså de ligger ju alltid ett halvår efter alla stora fenomen. Det märker jag typ på mina föräldrar när man pratar om något och de säger, ja men det där såg vi i DN. Ja men det är jättegamla nyheter. Alltså cyklerna går ju för fort för att DN ska hänga med. Eller så är de bara sega på DN. Alltså, har de hört av sig till dig här till exempel om gott snack på DN?
Mm, nej, inte kanske, nej, inte ut, nej, inte med gott snack som vinkel liksom, nej.
Jag hade en bekant som försökte få sin son att titta på Aktuellt med honom, men han liksom inte så intresserad. Så en kväll så går han med på, men jag kan kolla liksom så här, på nyheter kan vi kolla tillsammans. Och just den kvällen så handlar inslaget om PewDiePie, om att Washington Post har grävt fram om att han kanske är nazist. Så hela inslaget är liksom, är PewDiePie nazist? Och då sitter den här unga killen med sin pappa och tittar på honom och bara, pappa, PewDiePie är inte en nazist. Jag följer honom. Vad är det här? Han bara, nej men de har ju grävt en massa om att han har gjort referenser. Pappa, han är inte en nazist. Du vet. Så första mötet för honom med liksom svensk som public service som han betalar skatt för, där gräver de om huruvida PewDiePie är nazist. Någon som har växt som liksom, när var han började YouTubea?
Drygt 10 år sedan.
Han är väl i min ålder, alltså i 35-årsåldern.
Han är en boomer i princip.
Och sen nästa inslag sa han, pappa, Pontus Rasmusson är inte hebbefil. Jag har följt honom jättelänge. Lite tram. Och Jorge, min fucking broder, det är så synd att du har en annan moder, en annan fucking moder. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.